Ja, hej och välkomna till oss här på Placera TV. Idag blir det fokus på makro, det är ni. Men istället för att fokusera på massa olika saker och du vet Brexit och val och dollar och Kina och så vidare, så ska vi istället fokusera på ett tema. Och det är så vi kommer göra med makro framöver, att vi bestämmer oss för ett tema och så kör vi det så man lär sig lite mer om det. Nytta och nöje kan man säga. Och med mig har jag min gamla vapendragare Roger Josefsson. Du är chefsekonom på Makrobond fortfarande, eller hur?
Yes.
Kul att ha dig här igen.
Tack, detsamma.
Hur är läget?
Det är bra. Det är ju snart sommar.
Ja, ja. Fint väder idag faktiskt.
Ja, och så får man väl dra ner gardinerna och gömma sig i någon krypta någonstans som vanligt.
Ja, ja, absolut. Det är jobbigt med solen. I bubblan. Du, vi ska som sagt fokusera på teman. Vad blir dagens tema?
Dödsfäller är väl det bästa temat jag kan komma
på. Dödsfäller? Jag ser redan att det blir en väldigt bra rubrik.
Mm, ja, skönt.
Dödsfäller. Härligt. Vi ska prata mer om det. Men kan man säga så här, det låter ju allvarligt. Och vi ska fokusera på Sverige. Dödsfäller i Sverige. Befinner sig Sverige i en besvärlig situation?
Ja, det får man väl säga. Alltså, om inte annat så sa väl dödsfäller någonting om det.
Ja, absolut.
Men jag skulle tro att det handlar mer om någon form av, vad ska vi kalla det, sotdöd kanske hade varit en bättre beskrivning.
Ja, det låter väl mycket bättre.
Tycker du det? Ja, skönt, tack.
Du, men vi ska komma tillbaka till det här, men finns det några lösningar då?
Ja, det gör det faktiskt.
Det finns hopp.
Ja, det finns ett hopp. Ja. Det är litet, men det finns. Och jag tycker det är rätt viktigt att snacka om. För det är en sån här grej som jag alltid när jag pratar med, oavsett om man är duktig ekonom eller om det är en sparare eller vem det nu är, så tänk nu på att det finns faktiskt en del lösningar. Och det är det här som vi måste ställa våra politiker inför väggen om.
Och det ska du få göra alldeles strax. Men äntligen. Först ska vi gå igenom några grafer du har tagit med dig. Mm. Vi börjar med ett citat faktiskt. Ja. Det är mycket roligare.
Vad är det?
Eller hur?
Ja, det här citatet.
Det är en jättelång mening, men berätta kortfattat. Vad är det? Det är Krugman från 90, va?
Ja, just det, precis. Ja, men vad han i princip säger det är att produktivitet är inte allting, men i förlängningen så är det nästan allting. Och det är massa frågeställningar förstås. Ja, ja. Vad är produktivitet? Ja, produktivitet är jätteenkelt. Ja. Det är någon form av effektivitetsmått. Det är BNP dividerat med antalet arbetade timmar eller möjligtvis antalet anställda. Så det innebär någonstans att det är någon form av förädlingsvärde eller förädlingsfaktor. Och den förädlingsfaktorn är extremt viktig, för det är det vi fördelar i vinst och i löner. Så får vi låg produktivitet, då får vi låga löner och låga vinster. Har vi hög produktivitet, då får vi givetvis höga vinster och höga löner.
Och det kommer många av de här graferna visa.
Nästan alla faktiskt.
Hur fast produktiva vi är.
Ja, eller inte.
Eller inte. Då kör vi grafer och vi börjar med just produktiviteten i Sverige.
Ja, det här är ju svensk produktivitet i nivå. Nu är den logaritmerad och det gör man ju för att om det är en procentuellt konstant förändring så får man en exponentiell tillväxt. Så där kör man en logaritm på det. Och det har vi ju någon trendframskrivning också. Då ser vi att här någonstans 2008 så händer ju någonting.
Finanskrisen
händer, och vi har sedan dess en betydligt lägre produktivitetsutveckling.
Ja, och det här är då trenden man vill se, kan man säga så, den här prickade linjen?
Ja, den får gärna vara ännu högre förstås. Ja. Men det där har ju varit en ganska god trend, får man säga. Och framförallt då åren under 90-talet hade vi ju en fantastiskt stark produktivitetsutveckling. Ja. Och det är ju det som är lite bekymmersamt nu, att Sverige efter finanskrisen har haft en så låg produktivitetsutveckling. För då får vi återknyta igen till det här, att det innebär ju någonstans att då har vi också lägre möjligheter att ta ut höga vinster och lägre möjligheter att ta ut högre löner.
Och just lönerna ser vi här och igen. Notera då trenden som är prickad i linjen och här är då vad vi befinner oss i, helt enkelt. Eller prognosen också, det är fram till 2020.
Precis. Ja, här ser man ju precis samma sak. Ja. Alltså, och det är ju, jag tycker det här är en ganska viktig förklaringsfaktor. Mm. För många när man diskuterar den svenska utvecklingen tycker att Sverige har gått går förhållandevis bra. Men nu har vi sett på två grafer som indikerar att Sverige faktiskt inte går speciellt bra. Vi har en låg produktivitet och vi ser också att löneutvecklingen som ju på lång sikt då ska förklaras av produktiviteten också har försvagats.
Och så sätter vi det här i relation till BNP, va?
Ja.
Och då är det den blåa linjen är löneandelen av BNP och den blåa och den röda är vinsterna.
Ja. Alltså det här är någonting som jag tycker är lite viktigt, för Riksbanken har ju tagit upp det här, just det här, de här sambanden senast i februari tror jag, där man då indikerar att ja, men det är något så stort problem och allt och det är för någonting. Men vad den här visar, det är ju snarare så att om man tittar på den här röda linjen, alltså vinstandelen, så är det just att vinstandelen, det vill säga vinster som andel av BNP, trendmässigt har fallit tillbaka. Och den, om någonting får man väl säga att det har väl blivit än tydligare egentligen efter finanskrisen. finanskrisen. Ja. Och det här är ju någonting som sticker ut. Jag menar, du och jag, vi snackade för länge sedan om Pikettis, den här magnum opus mångkapitalet. Och man kan väl konstatera att i den här så säger han att egentligen ser utvecklingen tvärtom ut. Det vill säga att vinstandelen stiger kraftigt i hela världen. Men Sverige är faktiskt ett av de få länder i världen där vinstandelen faller. Och det här är någonting som jag tycker vi också behöver ta upp. Liksom, vad innebär det här och vad kan vi göra åt det? Och en effekt av det här, det är ju till exempel att företagens investeringar antagligen också stagnerar.
Ja, det låter inte bra.
Men så är det när du bjuder in mig.
Jag vet. Men du var ganska positiv förra gången du var här. Jag var ju förvånad då.
Men då sa jag att just nu kommer det inte liksom gå till helsike. Det ligger någon månad fram. Okay. Och nu är jag här igen. Så.
Nu är det här igen. Nu har det gått en månad. Vad har vi här då? Det får du förklara, den blåa och den röda.
Det här är KIX-index, det är ett valutakursindex där man väger samman alla länder som Sverige handlar med ut efter hur mycket vi handlar med dem. Så euron till exempel har en väldigt stor vikt och dollarn har en stor vikt och den kinesiska yuanen har en kraftigt stigande vikt i det här.
Ja.
Och det som är intressant är att om man tittar på den här blå linjen så är det som kallas nominella växelkurser. Det är väl i princip kan man jämföra med när man tittar på euron till exempel. Mm. Och när den här stiger så försvagas alltså euron eller det här valutakursindexet. Mm. Och då kan man ju konstatera då att de här senaste par tre åren egentligen så har ju kronan i nominella termer försvagats oerhört kraftigt. Ja. Och det är ju liksom ingen nyhet, det pratar ju som sagt om redan senast. Men min poäng här är att vi måste också ta hänsyn till hur produktiviteten har utvecklats och hur lönerna har utvecklats. Och produktiviteten i Sverige kontra vår omvärld eller kontra de här länderna har faktiskt varit ganska svag. Och vad värre är, kollar vi dessutom på hur lönerna utvecklas, så kan man konstatera att svenska löner utvecklas lite starkare än vad de har gjort i omvärlden. Och de här två krafterna, de innebär ju att vi får en lägre konkurrenskraft. Det vill säga, företagen får högre kostnader via löner och de får inte då det kompenserat av att löntagarna eller arbetskraften blir mer och mer produktiv.
Nej, okay.
Och då är kronan givetvis en viktig faktor. Och det som har hänt här, och det här tycker jag är superintressant, det är att trots den här starka försvagningen direkt efter finanskrisen av kronan så har vi nu sakta men säkert börjat äta oss i kapp här då. Och det här innebär ju att om vi nu är uppe på den här trendlinjen eller genomsnittet sedan 1995 tror jag det är, så är det klart att då får man väl säga att kronan kanske är något sån här korrekt värderad idag. Det här tror jag är någonting som sticker ut, för många menar ju på att kronan är...
Vi pratar om skvalpvalutor och så vidare.
Massa sådana saker, men det här pekar ju som sagt var en helt annan riktning. Men jag tycker, återigen, det här har ju att göra med produktiviteten. Hade vi haft högre produktivitet, då hade det varit en annan femma.
Och vi slänger in huspriserna också. Varför är det relevant?
Ja, det här...
Det här är den blåa i Sverige och den röda är jämfört med euroområdet.
Ja, det är euroområdet, precis. Alltså det här är mest för att understryka hur viktig produktivitetsdiskussionen är. För produktivitet, om det nu ska förklara långsiktigt vinster och löner, så kommer det ju då långsiktigt förklara våra inkomster. Och vad är det som långsiktigt ska förklara vad vi har råd att betala för våra hus? Ja, det är ju förstås vad vi långsiktigt kommer att tjäna.
Ja.
Och vad den här indikerar är att får vi inte upp produktiviteten, då har vi ju den här stora risken fortfarande. Nu verkar ju inte
det. Vi är en bra bit över snittet här.
Ja. Och det här är ju precis det som återigen är min poäng här. Det är att om vi inte får upp produktiviteten, då måste vi någonstans få ner den här kvoten då på ett annat sätt. Och då kan ju till exempel ett prisfall vara ett sånt sätt. Och det är ju ingenting vi vill se. Så återigen,
men risken ökar om läget är status quo. Är det du menar?
Ja, risken ökar kraftigt om produktiviteten är låg. För det innebär att då kommer det innebär att lönerna långsiktigt kommer att vara låga. Så det här är jätteviktigt och det skiljer sig från hur det ser ut i Europa där man har en betydligt bättre harmoni eller vad man ska kalla det, mellan de långsiktiga inkomsterna och huspriserna.
Och så har vi en avslutande bild då, som handlar väl egentligen om produktivitetens beroende av tillväxt, kan man säga så?
Ja, det kan man göra. Ja. Alltså,
man kan göra, men det låter fel, eller?
Alltså om man ska vara lite teknisk, om man nu inte har varit tillräckligt teknisk. Om man ska vara lite teknisk kan man konstatera att de flesta centralbanker, inklusive Riksbanken, antar att produktiviteten i princip är konstant.
Ja.
De kan inte göra någonting åt den. Den är vad den är.
Ja.
Men samtidigt så är det ju så här, det är ju så här typiskt nationalekonomiskt von Oben-resonemang. För någonstans så tror jag att alla som har suttit i ett företag eller varit i kontakt med ett företag, det vill säga inte jag, vet att när det går bra i en ekonomi, när vi har hög efterfrågan, och så är det då man vill investera.
Mm.
Och vad det här är något som kallas för Kaldor-Verdon-effekten. Och vad den estimerar eller beräknar, det är någonstans i vilken utsträckning beror produktiviteten på att vi har hög efterfrågan. Och vad den här säger som jag tycker är rätt intressant är att vi just nu är uppe någonstans kring 0,8, det vill säga får vi 1 procentenhet högre BNP-tillväxt, ja då får vi 0,8% produktivitetstillväxt. Och det innebär att det finns en samvariation mellan det här, och det understryker hur viktigt det är att vi får igång produktiviteten och tillväxten. Och vad blir frågan nu då?
Nu blir frågan, vad är slutsatsen? Vad kommer dödsfällan in här?
Slutsatsen är att det här är någonting som vi måste göra någonting åt.
För produktiviteten är prio.
Produktiviteten är prio. Ja. Och anledningen till det, det handlar ju helt enkelt om att vi är nu i ett läge där vi vanligtvis stimulerar tillväxt genom att sänka räntan. Men nu kan vi inte sänka räntan så mycket. Nej. Det här är inte bara ett svenskt fenomen, ska undersökas. Men vi kan inte sänka räntan så mycket. Och då är frågan, hur gör vi för att få igång tillväxten och produktiviteten?
Är vi för dåliga?
Ja, det är det som tycker jag är poängen. Vi är för dåliga på att investera, vi är för dåliga på att utbilda oss, vi är för dåliga på att bli entreprenörer och så vidare och så vidare. Och det finns ju faktiskt ett politikområde som skulle kunna svara upp mot det här. Och Magdalena, här tittar jag på dig. Vad det handlar om förstås, Jesper, är ju att vi måste börja använda finanspolitiken på ett smartare sätt.
Och det har inte gjorts.
Inte alls skulle jag säga, utan tvärtom så drar vi ju bara ned på de offentliga åtagandena. Och jag skulle understryka här att för mig så handlar det inte så mycket om offentlig konsumtion. Utan det handlar framförallt om att vi ska öka offentliga investeringar. Det handlar om infrastrukturprojekt, det handlar om kanske forskningsprojekt. Det handlar om satsningar på skola, utbildning förstås, etc. etc. Sånt som gör att vi långsiktigt blir mer produktiva. Och här finns det ju en uppsjö av forskning som visar just att ja, men det här funkar faktiskt.
Kör så det ryker. Men har vi inte testat det här förut?
Ja, om du tänker på 70-80-talet antar jag. Ja, jo, det stämmer ju. Men det var en period där vi just satsade mycket på offentlig konsumtion. Liksom, det var bidrag och massa den typen av subventioner och den typen av åtgärder. Vad jag pratar om här, och det tycker jag är viktigt att dra den skiljelinjen. Vad vi pratar om här är ju någon form av offentliga investeringar med ett tydligt mål att höja produktiviteten och tillväxten i svensk ekonomi långsiktigt. Så jag vill inte se liksom 70-80-tals keynesianism. Jag vill inte se de här japanska försöken till att bygga broar till obebodda öar etc. Utan vad jag vill se här är ju liksom att vi ska sätta en svensk gubbe på månen.
Så där.
Den typen av grejer.
Men du, det låter ju jättebra med en svensk gubbe på månen, men om man ska vara lite djävulens advokat då, alla politiker, alla ska inte säga, många, det har ju pratats mycket om det här med pengar i ladorna, att vi ska liksom mobilisera krigskassa helt enkelt, för jag menar, om det skulle vara så att vi kommer in i en lågkonjunktur eller om räntan mot förmodan ska rusa i höjden, sätter oss inte i en besvärlig situation längre fram då, om vi gör de här investeringarna.
Jo, det gör vi om vi gör fel investeringar. Och därför är det så viktigt att vi då skapar ett ramverk för hur det ska se ut. Det här kommer inte bli en enkel process. Men vi måste börja inleda den här processen nu. För jag skulle vilja säga att de senaste 2 till 5 åren så har det varit nästan konsensus, inte bara faktiskt bland akademiker utan även bland policymakers, att ja, men någonstans får vi faktiskt börja ta tag med det här med finanspolitiken. För vi får inte igång tillväxten tillräckligt bra med hjälp av penningpolitiken. Då måste vi göra något annat. Och nu är det väl bara dags att liksom börja bli lite mer konkret. Vad är det vi ska göra? Hur ska vi göra det? Hur ska det se ut? Och framförallt, hur samordnar vi det med penningpolitiken? Och vem bestämmer vad som ska göras och när det ska göras? Och där skulle jag inte vilja lägga makten i händerna på Magda och hennes gäng.
Men du nämnde penningpolitiken. Hur skulle en sådan finanspolitik påverka Riksbanken?
Ja, men det är det som är lite grann det fina tycker jag i den här kråksången också. Det är att det skulle ju faktiskt hjälpa till med stabiliseringspolitiken. Riksbanken har ju uppenbarligen otroligt svårt att få igång inflationen. Man gör en massa saker som jag förstår intellektuellt, men som jag någonstans kan tycka, känna, tänka inte är så smart. För Sverige är en strukturellt ganska sund och stark ekonomi. Ja. Jag tror inte vi behövde QE helt enkelt. Jag tror att fokuset på inflationsmålet blev kanske lite för stort som en del många är inne på. Däremot som sagt, jag förstår de intellektuella och principiella resonemangen, men det vi behöver nu det är någonting annat. Nu behöver vi liksom a new deal någonstans. Och new deal i det här fallet, när Sverige har en statsskuld som går snart under 30%, men det har ju inte haft läge på hur länge som helst. Så det här med att samla i ladorna, jo visst, men det måste ju finnas gränser för det också.
Du nämnde Magdalena, men det känns ju inte som oppositionen har väl, tycker du, liksom, har det hänt, ser du någon liksom tecken någonstans ifrån egentligen att det här kommer ske?
Ja, alltså, man kan väl bara konstatera att det finns vissa antydningar till det. Jag såg att Magdalena var ute häromdagen bara och pratade om att man kanske behöver samordna penning- och finanspolitiken bättre. Den här JÖK:en, eller vad den nu kallas för någonting, januariöverenskommelsen, innehöll också någon form av formuleringar. Ja. Problemet är bara att vi måste bli mycket mer konkreta. Och framför allt, och det säger jag eftersom jag är ganska konservativ i grund och botten, det är att vi måste få någonting som sätter stopp också på politikernas önskan. Du vet, att bara spilla ut en massa pengar varje valår. Det är inte det är frågan om här, utan det är frågan om att göra rätt saker vid rätt tillfälle och i rätt storlek.
Kommer det ske?
Nej.
Nej, men alltså, tack för att du kom. Men då, vad händer då? Vad är risken då med de här dödsfällena om vi inte får till det här som
problemet, vi stod och tittade på en risk här, och som sagt, Sverige ser ändå rätt okej ut, ska man komma ihåg.
För det här är inte ett svenskt fenomen?
Nej, inte enkom. Nej. Alltså, vi har det i Sverige, men det syns nästan överallt. Ja. Och problemet här är att vi har en massa förväntningar om framtida inkomsttillväxt. Vi pratar om både hushåll och företag. Och möter vi inte dem, vilket vi inte kommer göra om vi inte får igång produktiviteten, ja, då finns det ju ett antal skulle jag säga, prisbubblor på olika marknader, huspriser, men kanske också aktiekurser.
Skönt att ha dig tillbaka i gammal härlig smådeppiga Roger. Nu känner jag igen dig igen.
Ja, som alltid.
Men du, vad spännande.
Ja, men det är en sak som är viktig, Jesper, tycker jag, som jag tycker vi ska understryka en gång till, och det är att anledningen till att jag tar upp det här och försöker få folk att börja prata om det här, sen får man tycker jag nästan vilken åsikt man vill om det.
Det
är att om vi inte gör det, då har vi ett Japan-scenario framför oss. Och gör vi den här 70-80-talsvarianten framför oss, ja, då vet vi vad som slutar. Så låt oss vara smarta för en gång så. Låt oss vara proaktiva för en gång så. Låt oss göra det nu.
Mm. Bra, lycka till med det, politiker. Kul att du kom.
Tack.
Alltid kul att ha det här. Spännande tema. De här bullarna är jag lite nyfiken på.
Ja, du har ju stått och suktat lite grann.
Ja, jag vet. Jag undrar varför du tog med. Du hade något motiv bakom det, antar jag. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Ses snart igen och tack för att ni har tittat. Hej på er. Nu så.